Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Vill jag hälsa er alla lyssnare hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt med Rigmor och med mig Emma till Sektpodden. Jag heter som bekant Emma Genbeck. Jag är för detta Knutbyledare och medlem i Knutbysekten och numera jobbar jag som sjuksköterska och driver den här podden tillsammans med dig Rigmor.
Ja, Rigmor Robert. Jag är läkare, jag är psykoterapeut och analytiker.
Mm. Ja, har du haft en bra dag i vårsolen, Rigmor?
Jag har haft bra dagar hela vägen och är sorgsen och oroad av kriget. Mm. Kan jag sammanfatta. Mm.
Ja, det ligger ju som en skugga över oss hela tiden. Mm. Även om vi kan uppleva glädje i vardagen eller sorg i vardagen i andra saker, så att säga.
Hur har du haft det?
Jo, men jag har haft det bra. Har en del på mitt privata liv som upptar mig också.
Men, som inte är så enkelt.
Som inte är så enkelt, nej. Mm. Men jag har också mina tankar naturligtvis på kriget och världsläget. Mm. Man följer det. Och samtalar om det hemma vid bordet och så. Men vi fortsätter också att prata i Sektpodden. Vi kan ju inte undvika att nämna kriget som det är nu. Men vi har också andra frågor som vi kommer att besvara våra lyssnare på idag.
Kul. Mm. Att berätta.
Ja, nej men alltså idag så tänkte jag ta upp en fråga som vi har fått både på mail men även på Facebook. En Mattias som har skrivit, och det är en fråga till dig Rigmor, så därför jag tänkte att jag blev också nyfiken och tänkte det här är nog bra att vi reder ut begrepp och sånt som kan bli lite förvirrande när de är, när man bara säger dem och de inte står någonstans. Mm. Hur stavar man till saker och så vidare? Det kan vara svårt. Ska vi se. Då skriver Mattias så här. Hej. Lyssnade på detta avsnitt idag. Det var avsnitt 105 han refererade till. Och det var det avsnitt som heter Världens vackraste pojke. Och så skriver han vidare. Och jag blev så nyfiken på ett ord som Rigmor nämner i slutet och i samband med prins Charles. Jag kan inte höra exakt vad som sägs, men det är ett komplex, inom citationstecken, parentes, Jungs teori, där prins Charles beskrivs som undanglidande. Det låter som Rigmor säger, puerniternus komplex, men det händer ingenting när jag googlar på det. Tacksam om ni kan svara på detta och eventuellt tips om vad jag kan läsa mer om det. Med vänliga hälsningar Mattias. Och då tänker jag att det är väl jättebra att du tar upp det. Det kan ju vara fler som inte hörde vad som sades och som försöker att forska vidare. Och
Först måste jag tänka, jag kommer inte ihåg, var det verkligen den nu levande prins Charles som jag talade om? Eller var det Bonnie prins Charlie på 1700-talet? Alltså jag är inte säker.
Men nej, inte jag heller.
Vilket som så vet jag vad vår lyssnare Mattias frågar efter. För ja, det jag sa var puer eternus. Och det är latin där puer betyder yngling. Och eternus betyder evig. Mm. Så den evige ynglingen var det jag pratade om. Och det finns en motsvarighet på den eviga flickan, den eviga puella eterna. Och då var det ju så med Freud och Jung och de tidiga psykologerna, psykoanalytikerna, att de hämtade gärna sina metaforer och diagnoser ifrån mytologin. Så att den här i gudasagorna så finns det ju berättelser om hjältar och om gudar. Och som liksom aldrig gifter sig och blir fäder, byter generation. Är det hjältar så dör de unga. Är det gudar så kan de ibland också vara den döende guden som ska återkomma, kanske. Och de här brukar inte heller ha en kärleksrelation eller gifta sig med någon kvinna eller någon gudinna. Utan de är de här liksom pojkarna som har blivit vuxna män, men som sagt inte blivit fäder själva. Och ett klassiskt exempel är ju då hjälten Achilles. För hans mamma fick ju den här profetian att välj, antingen kommer din pojke att dö ung och vara en hjälte som aldrig blir glömd, eller också kommer han att bli som sin pappa, en kung här i det här öriket. Men då kommer han att försvinna, men han får ett långt liv och försvinna ur minnet. Och hon valde ju förstås att försöka få sonen ett långt liv. Men då var det här med att när hon doppade honom i odödlighetsbrygden, eftersom hans mamma var Tetis, havsgudinnan, så höll hon ju honom i hälsenorna. Och så kommer pappan in förskräckt och får se vad är det som pågår. Och då rycker hon upp honom. Så han får den här sårbara punkten kvar.
Ja, där pilen och försöker få de båda sakerna.
Nej, hon ville få honom osårbar förstås. Ja. Men hon ville nog
och ett långt liv.
Ja. Han skulle få det långa livet. Ja. Ja. Men ett annat klassiskt exempel är ju Ikaros. Mm. Kommer du ihåg Ikaros? Mm. Han är son till Daidalos på Kreta som var en uppfinnare, konstruktör, ingenjör, allkonstnär. Och hans son ville flyga och pappa skapade de här vingarna så han flög. Och vingarna var fästklistret i vingarna var av vax. Och när han flög så nära solen så det blev varmt och smälte dem och så föll han ner. Mm. Och det är ju ett exempel på det här hjälten som dör ung. Men andra såna här eviga ynglingar är kärleksguden Eros. De flyger runt liksom i sin pilbåge. Men också Dionysos. I Ariadne-sagan så kommer han ner från himlen för att ta Ariadne till sin maka. Men det är liksom en spin-off. Annars är Dionysos precis som Orfeus. Orfeus som vill egentligen befria sin älskade som har gått under från underjorden. Och han har löfte om att få henne med sig ut Eurydike. Mm. Bara han inte vänder och tittar på henne förrän de är ute i det fria. Mm. Och då gör han just det som han inte ska. Han vänder sig om och hon sjunker tillbaka. Och då kan man ha sin egen tolkning av den sagan om det är så att han vänder sig om med avsikt för att han kanske inte vill binda sig.
Precis.
Och i Norden har vi den här ljusa, goda guden som aldrig hinner göra, nordiska mytologin som aldrig hinner göra något ont eller tvetydigt. Och han heter ju Balder. Precis. Han dör också ung av en pil som skickas mot honom av misstag. Av en mistelpil. Men du ska ju veta nu när vi pratar också mycket om religioner här. Då är det så att de som intresserar sig för de här mytologiska parallellerna mellan olika heliga texter, myter, vill ibland hänföra Jesusgestalten och också kanske Johannes döparen och en del andra bibliska figurer till den här eviga ynglingen som aldrig gifter sig och får barn och blir pappa. Och vad menade Jung med det uttrycket, den eviga ynglingen? Jo, men att en del män förblir liksom pojkaktiga i sitt inre fastän de åldras. Och man brukar också säga att många av dem har som Achilles behållit ett märke efter mammas grepp. Ja, gott eller på ont.
Mammas pojka är lite granna.
Kan vara, kan eller också vara. Tvärtom. Okay. Att man har ett komplicerat förhållande till sin mamma som påverkar en negativt.
Just det.
Och det är inte alla som har det, men så kan det ofta vara. Gemensamt är att de skyggar för att binda sig i kärlek till en partner, kanske på livstid. Men att de ofta är livaktiga, det här Ikaros som har det här bevingade, att de ofta har spirituella intressen, artistiska, kanske kreativa, men också en del av de här, om man tänker på Achilleshjälten, alltså idrottsligt äventyrliga och kanske dödsföraktande. De är inte rädda om livet kanske på samma sätt som man blir när man har blivit förälder. Ja.
Man vill flyga högt. Nära solen, på olika sätt.
Ja, men faktiskt. Ja. Faktiskt. Och de är ofta, det är ofta roligt. De har ofta en charm som vi känner av. Och, ja.
Om man då tänker på motsvarigheten den kvinnliga, eviga flickan, eller vad man nu ska. Är det samma typ av karaktäristiska drag även för en kvinnlig yngling?
Ja, det är det.
Yngling? Nej, men en kvinnlig yngling, en kvinnlig, ja. En ung kvinna.
En flicka.
Ja, en flicka, ja. Tack. Ja, precis.
Man kan ju ta då som ett exempel från mytologin, Kåremyten, alltså jordgudinnan Demeter, den stora moderjordgudinnan, har en dotter som blir bortrövad av Hades i underjorden. Och där härskar hon som Persefone. Och det här att hon å ena sidan är en unga flickan som dansar över blomsträngen och å andra sidan blir härskarinna i ett dödsrike. De Puella Eterna kvinnorna är lätta att känna igen, tycker jag, för de har här charmiga, liksom, det är skojigt att vara med dem och roliga flickaktiga ända upp i min ålder. Men är kanske inte så enkla då att ha som mamma, för de känner sig mer som kanske syskon. Om de blir föräldrar så känner de sig som ett syskon till sina egna barn, och inte så enkelt kanske heller att åldras om man har haft den här flickaktiga skärmen och tyckt om den perioden i sitt liv, att det kan vara svårt.
Ja, men det finns ju kvinnor som inte vill bli mammor.
Ja.
Och det är ju liksom, det finns olika val man gör i livet.
Ja, och nu tänkte jag på de som blir mammor för.
Ja, jag förstår. Ja. Men jag tänker att en sån kvinna kanske har just de här dragen och inte.
Det är inte säkert, vet du. Det finns flera såna här, om man ska använda arketyperna som.
Vi kanske går in för mycket i det här om vi börjar.
Ja, då får vi ta in Pallas Athena som är en eviga jungfrun på ett annat sätt.
Men
som är en vishet och krigsgudinna och som är på ett annat. Ja, så att.
Men just att det är skillnader på kvinnor och män är ju lite intressant i de här. Jag tänker att då kanske vi kan hoppa över till nästa fråga, om vi känner att vi är färdiga där.
Ja, alltså mytologin är inte likhetsfeministisk. Nej. Men däremot är mytologin psykologiskt sann på det viset att vi kan ha alla de här gestalterna inom oss. Och att kvinnor har manliga sidor och män har kvinnliga sidor och de kan komma fram mer eller mindre under olika perioder och situationer.
Intressant. Vi kan prata mer om en annan gång.
Det gör vi.
Nej, men anledningen till att jag försöker dra den här parallellen med kvinnligt och manligt är för att vara nästa fråga som vi har fått från en av våra lyssnare. En Linda på Facebook just handlar om det här när det gäller sekter.
Ja.
Hon ställer en fråga som är så här. Jag har en fråga, säger hon, skriver hon. Finns det någon forskning, statistik på skillnaden mellan sekter och sektledare när det huvudsakligen drivs av en kvinnlig eller manlig ledare? När det kommer till själva ledaren undrar jag bland annat om det kan skilja sig i filosofin, bestraffning, hur man ser på barns och kvinnor respektive mäns roller med mera. Så där, ja, det var den bollen jag liksom kastade över dit där.
Ja. Den är väl väldigt intressant. För det första ska vi säga då att det är mycket, mycket vanligare med manliga sektledare. Du har ju erfarenhet dock av en kvinnlig sektledare.
Och män får man väl säga, manliga. Men framförallt en kvinnlig.
Ja, men vem hade det yttersta ledarskapet?
Ja, men det var ju en kvinna, det var ju Åsa.
Ja. Och det menar jag är ganska vanligt. När man har en kvinnlig sektledare, att hon liksom har som ett livgarde av män omkring sig. En, två, tre fler som hon liksom för fram. Jag tänker till exempel på Anne Hamilton Byrne. Den här australiska kvinnan som var en sektledare men som också hade den här, ja, men om man tar Åsa Valda och Kristi brud, så blev ju hon liksom en ganska populär person under en period. Under...
Ja, du tänker utanför sekten?
Utanför sekten. Mm. Media gillade henne. Och så var det med Anne Hamilton Byrne också. Hon gällde lite för att vara någon typ av New Age filosofisk kvinna. Men så visade sig då att hon hade ju de här en slags barnhem. Och där hon ville kultivera eller odla fram barn av en viss typ. Och till, de skulle vara blonda, hon blonderade deras hår och de skulle väl helst förbli barn på något sätt. Så att hon dog 2019 och lever inte nu. Men det finns ett antal personer, jag vill inte gå in på vilka, vars föräldrar var influerade av den här människan. Och det finns ju, vi har ju flera har frågat oss om mor Lilly, alltså Lilly Gardeby, som hade en sekt som hon kallade World Light Center. Hon kände sig ju som Kristi moder och trodde sig vara inkarnerad på det viset. Men, och det finns fler, det finns kvinnliga sektledare som har tänkt sig att de har kontakt med rymdvarelser och så. Jag skulle vilja säga att i deras karaktär så betonar de ofta, precis som Åsa Valda gjorde, sin eget lidande och sitt egen kärleksfullhet. Så det är hjärta, smärta och att de lägger upp sin karisma runt de här, att de är så sårade och har utstått väldigt mycket och därigenom har så mycket kärlek att ge. Medan manliga sektledare är lite mer, brukar vara lite mer distinkta. Här bestämmer jag. Och inte, de är ju lynniga i och med att de är som diktatorer, de också. Men inte lika emotionella i sin framtoning. Utan mer ungefär som att de har fått en vishet och det är bara att vi ska lyda order. Men då vill jag ju fråga dig som har erfarenhet av sektliv med både manliga och en kvinnlig sektledare. Vad tänker du?
Nej, men alltså det är svårt, tänker jag, att veta vad som är för att det är en kvinna eller för att det är just personlighetsdrag och så. Men om jag ska se vad jag kan se för skillnader i alla fall på så det som du redan har sagt där med att Kristi brud, hon utnyttjade verkligen det faktum att det var synd om henne och att hon spelade mycket på sin egen sårbarhet och att hon krävde liksom, vi som fanns runt omkring henne skulle liksom tycka synd om henne och backa upp henne och omhulda henne liksom. Hon hade ju verkligen en hel mur av människor omkring sig som skulle skydda henne för att hon var så skör i vissa lägen, samtidigt som hon var jättestark i andra lägen och skulle vara den som bestämde och kunde ryta ifrån, och hon kunde, liksom växlade väldigt mycket i de här olika humörsvängningarna. Medan de manliga ledarna med sig också skiljer sig, kan jag tycka.
Vilka tänker
du på då? Tänker jag framförallt på Helge och på Urban. Medan Helge, han var ju, det är ju längre sen, och han kom inte mig lika nära som sektledare på det sättet som Urban gjorde, för han var ju mycket mer på mig. Helge var ju aldrig direkt elak mot mig, medan Urban var ju väldigt elak på ett sätt som, om man ska säga, Åsa var ju mycket mer noga med att andra skulle göra saker åt henne, så att hon inte behövde göra skitjobbet, eller man ska säga. Medan Urban var ju en av dem som fick göra det många gånger. Så min skräck för Urban var ju väldigt stor. Medan jag kan känna i efterhand så är de här krokarna som hon hade av känslomässigt hållhakar och det här infångade liksom i känslor, och att man skulle, vad ska man säga, att hon krävde en, är mycket mer starkare. Och det sitter kvar djupare, upplever jag det. Mm. Men det kan ju vara olika för oss som var någonstans i förhållande till de här olika ledarna. Och Helge var ju mycket mer pompös i sin ledarroll och spelade mycket mer på att han var just man.
Mm. Det är lite intressant då, därför att om man tittar på personlighetstyper så skulle jag säga att Helge är en extrovert, utstriktad, verbal person. Och jag uppfattar Urban som tvärtom, en introvert personlighetskaraktär som inte alls var lika verbal i det offentliga i alla fall.
Absolut, jag håller verkligen med om det.
Och då syntesen, om jag skulle svara på våran lyssnare, en sammanfattning hur jag tänker, så får du säga om det stämmer med din erfarenhet. Det är att framtoningen, den privata eller personliga framtoningen, skiljer sig från de kvinnliga sektledarna från de manliga. De är ofta stereotypa i sin könsroll, skulle jag påstå. Den här Lille Gardeby, hon skulle ju vara den stora moden. Och Savalda, Kristi brud, hon skulle ju vara den liksom bruden som alla skulle i sekten också skulle åtro, och det här väldigt erotiska motiven som hon hade i sin profetia om sig själv som hon skrev ner.
Jag tänkte bara, när du nämner Åsa, så en sak som var väldigt typisk henne, det var att hon hela tiden sa att hon älskade mest av alla. Jag tänker på den moders kärlek, att liksom på något, jag är den som älskar mest. Och därför är det också den som får fostra er strängas liksom. Så att det fanns ju den rollen också.
Alltså det här att de pratar om kärlek på det sättet, när man i själva verket beter sig på ett helt annat sätt. Det är väldigt vanligt hos personer med en personlighetsproblematik eller personlighetsstörning. När man inte riktigt fattar vad vi andra menar med kärlek och vad kärlek står för. Utan de här personerna märker istället att när man använder ordet kärlek så blir vi liksom lite rörda och kanske öppnar på portmonnän eller öppnar på våra kläder, alltså öppnar på vår integritet, för att man blir berörd av det, medan de i själva verket använder ordet på ett annat sätt än vad vi gör. Men så att sammanfattningsvis, om männen försöker vara väldigt så här dominanta och auktoritära i sitt sektledarskap, så vill jag påstå att för medlemmar så är det ingen skillnad när om sektledaren är en kvinna eller en man. Sekten blir som den blir. Det blir en inre krets. Det blir en större församling eller samfund. Och därur suger ledaren, ledningen, pengar, gratisarbete, lojalitet. Ja, gamla vanliga. Och det kan förekomma våld i bägge fallen och så.
Så slutprodukten blir densamma, men medlen kan vara lite olika. Kan man säga
ungefär
så
kan man säga.
Tack.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Men du, jag tänkte när vi ändå, när vi pratar om det här med Knutby, vi är inne lite grann på det, så har jag tänkt på en sak som jag skulle fråga dig om, Rigmor.
Mm-hmm.
Därför att jag tycker att det är lite intressant om vi pratar om din roll under Knutbytiden, som stod utanför och försökte liksom uppmärksamma oss på vad vi höll på med, och omvärlden också försökte uppmärksamma. Och i det så vet jag att du, som då efter mordet tog kontakt till exempel, eller du tog inte kontakt, men du fick ju liksom möjlighet att ta kontakt med Helge. Du tog inte den, utan du fick den möjligheten, eller hur? Så kan man väl säga.
Alltså jag blev, första gången jag träffade Helge så var det därför att en anhörig hade brevväxlat. Mm. En anhörig till vuxna medlemmar hade brevväxlat med honom och vädjade till mig att följa med när pappan hade fått tillstånd att besöka Helge.
Just det.
Nästa gång jag träffade Helge så var det på vädjan av en av fängelsecheferna som ville att jag skulle ta Helge i terapeutiska samtal, för de förstod inte någonting av den som de uppfattade ovanliga och också kanske lättsamma beteende som han hade. När en så ung person får en livstidsdom så var att du vet om det, det beror ju på att när Helge efter något år i terapi bestämdes för att erkänna delaktighet i brott, så bad han, löste han mig från tystnadsplikt, och så bad han mig att i media förklara vad som var grunden för hans beslut.
Och då blir det offentligt att du hade varit hans terapeut under en viss tid. Just det.
Så gick det till.
Precis. Ja, men bra. Nej, men för det jag tänkte på var just det här att du tog kontakt på något sätt med den onda sidan, om vi nu får kalla det så då, eftersom han var mördaren i folks ögon i alla fall. Och i våra ögon, och så slutligen så blir det ändå en dom som antyder det.
Han var anstiftare till mord.
Precis. Mm. Och då vet jag att när du och jag har pratat, så har jag förstått att du fick ju ta ganska mycket gliringar och att folk tittade snett på dig från ditt eget skrå för att du tog dig an honom som på något sätt var på fel sida, eller vad man ska säga, som var the bad guy.
Kanske inte från läkarsidan, men från människor som hade intresserat sig och också engagerat sig för tragedin i Knutby.
Okay.
Så de tänkte nog så att om man har kontakt med Helge Fossmo, då är man på något sätt på hans sida.
Ja, just det. Det var lite grann det jag ville komma till. För att jag tycker att det är lite intressant här att så fort man tar kontakt eller vill samtala och försöka förstå den andra sidan.
Ja, så inte tar kontakt, utan har kontakt.
Har kontakt. Ja.
Får kontakt.
Mm.
Det är för mig en viktig skillnad. Mm. För att jag har inte en uppsökande jag har varit i den situationen som du nu kommer in på. Jag tycker det är jätteintressant, och då vill jag säga det att det är när jag hamnar i kontakt med människor.
Mm. Ja, men det var lite grann där, för jag ville också börja där med hur du fick kontakten med Helge där. Ja. Jag var så slarva sen med hur jag sa. Men precis så, att du hamnar i de kontakterna. Men du värjer ju inte för dem då, utan du möter dem. Mm. Och jag vet att du har berättat om andra situationer där du har på något sätt mött fiendesidan i den situationen där du då befunnit dig, om man nu får kalla det för så. Och att det inte alltid ses med blida ögon från andra hållet. Och då skulle jag vilja höra, för i mitt om jag tittar på min egen erfarenhet från sektvärlden, så var det ju precis så vi gjorde där, att man fick bara ha kontakt med den ena sidan, och man skulle lita fullständigt på dem, och gick man över till andra sidan så var man ju en svikare.
Och andra sidan, vad kunde det vara?
Ja, det kunde vara, ta mig då Knutbyfallet, så var ju du till exempel, skulle ju aldrig gått att ta kontakt med dig, men då var det ju väldigt ytterlighet i Sida i det fallet. Men vi vill inte gå så långt, utan det kunde räcka att det var en medlem som var fel och jag var rätt.
Mm.
Och jag tog en felaktig kontakt eller för nära kontakt, till exempel.
Mm.
Och jag tänker just det här med att man måste liksom hålla sig på en sida, man kan inte, varför blir det så? Och vad visar det, vad tyder det på hos?
Alltså det där är viktiga saker som du är inne på nu. Det för ända ut i storpolitiken, det brukar kallas för i storpolitiken Hegels dikotomi. Mm-hmm. Hegel är en gammal tysk filosof.
Uh-huh. Och
det är trick. När man säger till människor, du måste välja, är du med mig, är du mot mig?
Ja, precis.
Vi brukar säga, välj mellan pest eller kolera. Du måste välja.
Mm.
Nej, man måste inte välja.
Mm.
Men omgivningen på båda sidor tycker om att man gör. Jag kommer ihåg till exempel, jag har haft ett stort engagemang för de oskyldigt anklagade läkarna i Da Costa-fallet.
Mm.
Jag har tillsammans med Marianne Arne så gjorde jag en blogg i samband med rättegången i Attunda. Så att jag har varit öppen med det.
Mm.
Och de var ju anklagade av en grupp människor. Många av dem kvinnor, men inte alls alla, som var övertygade om att de här två läkarna hade styckmördat Katrin Da Costa.
Mm.
Och när jag hade läst Per Lindebergs bok så började jag fundera. Den heter Döden en man. Och så kände jag att det här stämmer ju inte. Och så såg jag att Leif G.W. Persson hade gjort bara en tidsföljdsanalys. Och så visade han också att det här stämmer ju inte. Jan Guillou har också vetat och förstått hela tiden att det inte var rätt. Mm. Men det gick inte att få igenom genom rättsväsendet. Men då tog några utav de här, jag träffade några av de här två personer tänker jag på nu. Den ena heter Gunilla Wetterling och den andra heter Gunilla Bring. Gunilla Bring var rättsläkare uppe i Umeå och Gunilla Wetterling var rättskemist och var fågelskådare också.
Mm.
Nej, men när de tog kontakt med mig, de var helt övertygade om att jag var fel ute och att läkarna var skyldiga till det här. Då lyssnade jag på dem.
Mm.
Och bägge två var liksom personer som är lätta att tycka om. Och när jag lyssnade på dem, och jag följde till och med, vi var uppe och besökte Agneta von Schinkel som hade lämnat förlaget som publicerade den här boken av Per Lindeberg och så vidare, så var jag hela tiden där för att lyssna. Vad är det ni säger? Är det någonting jag inte vet? Och de la fram alla sina bevis som de tyckte. Och då kunde jag konstatera, nej men det stämmer inte det ni säger. Det ni säger håller inte. Och så kunde jag visa från min sida. Så jag blev ännu mer klar över att den ståndpunkt jag hade tagit var rätt.
Mm.
Men då kunde man se det här bland den här gruppen. Vi var väl en hel grupp som hade förstått det här. Att det sågs lite grann som...
Var det en grupp som liksom fanns runt de här läkarna? Och stöttade
ja,
dem lite
inte särskilt runt dem, men för deras skull. För de har valt ett väldigt tillbakadraget liv på olika sätt.
Mm.
Men, ja, men vi som förstod det. Men då kom jag ihåg just känslan av att det ansågs inte bra. Och jag fick några påstötningar att ungefär som jag betraktade som en svikare eller förrädare eller så, bara man har kontakt.
Mm.
Och jag tror det är djupt, djupt mänskligt.
Mm.
Och det är någonting att hålla verkligen under uppsikt. Och vet du, när vi spelar in det här så är det väl den 14 mars, så igår, på söndag när jag åkte hem från min häst som var i vanlig ordning, då råkade jag höra söndagsintervjun.
På P1.
På P1. Martin Wecklin. Och nu intervjuade han diplomaten Sven Hirdman. Som bland annat har varit vår ambassadör i Moskva under två långa perioder. Och det var så intressant, så i morse lyssnade jag en gång till på den intervjun. Och då kände jag att, aha, en diplomat med erfarenhet som Sven Hirdman, han arbetar lite grann på ett liknande sätt, tänkte jag, som jag själv gör. Nämligen i fallet med Ryssland då. Så om man säger att i Ryssland så pågår det nu ett gravt maktmissbruk med Putin i spetsen förstås. Med det här otäcka kriget, orättfärdiga kriget. Men då var Sven Hirdman, han var noga med att vi ska hålla kontakt med varandra. Nu har det här...
Med Ryssland.
I det här fallet med Ryssland. Vi ska hålla kontakt med den andra sidan, som du kallade det nyss. De som inte... För att när vi inte håller kontakt, då ökar den här känslan av att den är ond och jag är god. Vi är goda, de är onda. Och så märkte jag när jag lyssnade på honom att han är också han har tydligen blivit anklagad för att vara köpt av ryssarna eller spion för KGB eller någonting sånt. Han talar ryska. Han satt i styrelsen för Ingvar Kamprad. Han hade fått hjälp när de skulle etablera IKEA. Så hade han bett Sven Hirdman om hjälp, för de hade problem med korruption och allting. Och som då valde Ingvar Kamprad, när det hela löste sig någorlunda, att ge en donation, jag tror det var 10 miljoner dollar, till ett universitet i Moskva för internet. Alltså träning av studenter till internationella arbeten, till exempel diplomati. Och då sitter den här Sven Hirdman i styrelsen under 5 år. Men han var avlönad av IKEA. Men i styrelsen sitter också Lavrov, alltså Putins trogna utrikesminister sedan många år tillbaka. Och då blev det här som... Men den här beröringsångesten. Guilt by association. Att man har du kontakt med den, så är det något fel på dig. Och då kan man se att i vårt sätt att tänka, så är det så lätt att säga, aha, den har pratat med den, eller den känner dem. Och är du med mig eller är du mot oss? Så man misstänkliggör den som...
Precis. Nej, för jag tänker, som jag sa, jag tänker på hur det är i en sekt. Och jag tänker på hur det var Knutby, eftersom det är det jag har som erfarenhet. Där till exempel Urban då, som var ledare, han var väldigt noga med att vi skulle lita på honom som person. Vi behöver inte veta allt han gjorde, utan riktigt att vi litade på honom. Så var det okej med det han gjorde också, vilket ju var förträffligt för honom att hylla på med allt han ville. Liksom. Jag tänker att det är lite grann det här att man hamnar så mycket på en sida så att man glömmer att titta sig omkring. Och jag tänker också att vi vill ju gärna, vi människor, ha det enkelt. Det ska vara en god och en ond, det ska vara en skurk och det ska vara en hjälte och så vidare. Och det är ju sällan livet är så enkelt. Även om man väl mycket kan tycka att naturligtvis Putin i det här fallet är ju skurken. Men man måste ju ändå våga... som du säger, diplomati, prata, samtala, kunna...
Det är ett bra, jag tänker det är intressant att ha det perspektivet, därför att det är ju ingen tvekan om att Putin har satt igång ett krig som vi alla fördömer.
Absolut.
Krig är omodernt. Vi trodde inte att någonting sånt skulle hända här i Europa, för att konstigt nog så har vi tyckt att Mellanöstern ligger så långt bort, så det verkar inte ge samma... Men han sa bland annat att han är ju helt emot det här med sanktioner.
Vem sa det? Putin?
Nej. Sven Hirdman. jag har tyckt att det har varit bra. Det låter jättebra liksom. Mm. Att, nej, men det, istället för att ta till vapen så tar man till sanktioner.
Mm.
Men då menade han att i så fall ska de vara tidsbegränsade från början. Att nu kör vi den här sanktionerna i en månad.
Som en markering.
Ja, verkligen. Mm. Och som en kännbar markering. Mm. Men, för det han sa, men varför är inte det bra? Ja, dels är det svårt att avsluta. Han tog som exempel i Kuba. Där har man tydligen lagt sanktioner för att bli av med Castro-familjens styre. Men det där har kvarstått i 70 år. När man släpper sanktionerna så är de att säga nu är den här staten okej och bra. Det kanske den inte är.
Mm.
Och så tog han exempel på hur USA, NATO 2001 la sanktioner på Irak under 2 år till de anföll 2003. Och effekten var enligt Sven Hirdman att 800 000 barn dog av svält. Alltså nästan 1 miljon barn har dött av svält.
Mm. På grund av att man...
Ja, på sanktionerna. Så att ledarna i en... När man lägger såna här sanktioner så klarar sig ledarna i landet ändå.
Mm.
Men...
Liksom att det är folket som blir lidande helt enkelt. Ja.
Och så blir det då istället som man lägger som en sån här mur runt. Nu får de inte åka ut, nu får inte ryssar åka utomlands. Nu får de inte köpa varor ifrån, ha kontakter. Nu får de inte läsa, ha kontakt med våra medier. Nu får de inte vara med på idrottstävlingar. Och han jämförde med att det blir som en stor Nordkorea där man istället låser in och klipper av kontakterna. Och då tänker jag på då, om vi går tillbaka till det du tog upp så intressant, att om jag jobbar med personer som är kriminella och när jag jobbar med en person som har ett aktivt missbruk av något slag, ska jag åta mig sådana uppgifter? De håller på med narkotika eller de har andra skumheter.
Absolut skulle jag säga då, som jobbar med
att man ska.
Missbrukar jag.
Ja, men det är ju då det här, att om du ser mina händer här, om du tänker i en buddhafigur, så är den på statyerna avbildad, det har jag kanske sagt förut för länge sedan, men med ena handen så, höjd som till ett stopptecken, och med den andra handen som om man lägger fram för en gåva eller för att ta emot någonting. Och så tänker jag att det är när man kommunicerar med varandra.
Mm.
Och inte bara med människor som man vet har en dold antisocial sida på något sätt.
Mm.
Man måste kunna säga ifrån.
Mm.
Och ändå bygga kontakt, relation. Mm. Och då tänker jag, så är det nog man gör i effektiv diplomati.
Mm.
Och en sak är säker. Den typen av kommunikation tar tid om man ska komma någonstans.
Mm. Men för då tänker jag så här, att jag tror att det finns orsaker till att människor inte vågar. Dels så tror jag att det är att om man inte är säker på att man klarar av att hålla emot och att, liksom, som den här buddha-statyn, då kanske man inte ska ge sig in i dem, kanske inte ska åka till Ryssland och prata med Rysslands ledning, om du inte klarar av det, helt enkelt.
Det
är nog inte alla människor som ska göra det.
Mm.
Men sen så, om man vänder på det, så tänker jag så här, finns det inte någonting också av att du står för någonting som jag absolut inte håller med om, så att min markering blir att jag vill inte ens ha kontakt med dig. Alltså, förstår du att det finns ju någonting som man i det också, men det kanske behöver inte utesluta det andra i ett...
Nej, men jag tänker att vi har olika funktioner.
Mm.
Om vi har ledare för ett land som säger absolut tvärstopp, vi står för någonting annat, så ska det ändå finnas en ambassadör.
Mm.
Och det vill, ambassaden är ju liksom som ett litet landområde inom en annan nation, där det egna landets regler, lagar gäller. Det är därför människor kan söka asyl eller ta beskydd i någons ambassad.
Mm.
Men en duktig diplomat, menar jag. Och då kände jag att när jag lyssnade på den här mannen Sven Hirdman, att han sa till exempel att när han hade också jobbat i Nordkorea, Och när han kom till Ryssland under kalla kriget så beskrev han, han fick inte kontakt med ryska människor. Det var en och annan som han råkade få kontakt med. Annars i det här gråa, smutsiga, fattiga Moskva så var de liksom ganska isolerade.
Mm.
Och då hade de sagt till varandra att nej, men vi vet ingenting om hur framtiden blir. Vi förstår inte ens vad som pågår här nu. Men då kan vi åtminstone lära oss om historien. Så hans sätt att lära känna landet var ju då dels att kunna språket, deras eget språk, men också att vara insatt i litteraturen, musiken, kanske maträtterna, det som är kulturen. Jag brukar tänka på det när man kommer till ett land där man inte har varit och vill visa sin välvilja och få folk på något sätt att känna att man är en välkommen person att lära känna. Så brukar jag tänka, har jag läst in mig på någon av deras författare i översättning då till det språket? Har jag lärt mig att tycka om den mat som de tycker om? Och känner jag till någon musiker, någon musikgrupp eller sångare som deras musik, så man kan, då har man alltid något bra att börja ett samtal runt.
Mm.
Och när jag förstod Sven Hirdman så hade han ett djupt intresse i historia och kan då kanske förstå någonting om hur det här landet funkar, vad man har för tänkesätt.
Mm.
För det har jag ju lärt mig, speciellt när det gäller personer med en psykisk sjukdom, att de kan ha en inre värld som är så annorlunda än min.
Mm.
Och de är ofta oroliga för att öppna sig om den. För det är som att öppna till sin egen själ.
Mm.
Och jag tänker att det är likadant med ett land som Ryssland. Att nu när vi alla är eniga i fördömelsen av det här kriget, att vi också fördömer liksom folket och deras själ och deras historia. Och att det är en stor... Nej, men det är viktigt att förstå ungefär hur de tänker.
Mm.
Och till och med hur deras ledare tänker.
Mm. Men, för jag tänker också det här att man säger det att man ska försöka, för att kunna besegra sin fiende så behöver man ju förstå hur fienden tänker. Och då menar inte jag Ryssland som folk som var en fiende, absolut inte, men jag tänker på Putin då. Så det är väl viktigt att inte bara, jag tror att man gör väl ett misstag också om man bara säger att han är en galning och han är knäpp och
mm.
Alltså det är så lätt att göra just sådär jättesvartvitt istället för att...
Jag hajade ändå till när du sa, vill man besegra sin fiende en tag så ska man förstå hur...
Mm.
För jag tänker att om man går in i mötet med föresatsen att besegra, då är det redan kört.
Mm.
Men om man går in i mötet med föresatsen att försöka förstå, så får man hoppas att man kommer till en överenskommelse där båda känner att det är okej.
Okay. Mm.
För det här att...
Sant.
Ja.
Mm. Ja, det är, hur den är, så är det väldigt känslosamt med kriget. Så kan vi vara överens om. Det är otroligt mycket känslor som liksom styr människor i det här.
Naturligtvis. Tackar för det.
Ja, men precis. Och att försöka hålla huvudet kallt och lyssna på båda sidor och försöka förstå.
Huvudet kallt och hjärtat varmt.
Ja, det är inte så enkelt, men det är...
Nej, men att vi ska vara beredda på att Sverige finns här, Ryssland finns nära oss. Vi kommer alltid att ha den här stormakten nära in på oss.
Mm.
Och försöka att få, man brukar prata om att men Putin vill ha respekt, han vill inte tappa ansiktet. Jag tror det är viktigt om det nu kommer till ett vapen stillestånd, om det då kommer till de här förhandlingarna, att man är inställd på att det måste ta tid och det är en lång process och Putin har gjort något fruktansvärt misstag som de flesta är eniga om, att ta till våld på det här sättet, men att i den här förhandlingen så skulle jag önska att det blir som som sådana samtal när man till sist säger, även om vi skiljs och säger vi får vara eniga om att vi är oense, så är vi inte längre fiender.
Vi får verkligen hoppas det. Mm. Ja, vi lär ju inte reda ut något krig här under det här samtalet. Men det är intressant och viktigt att prata om det och våga. Jag tänker just som det här som vi började med, att faktiskt också att den som finns bredvid inte fördömer den som faktiskt också vågar samtala och lyssna på den som i andra människors ögon är den som är ond, utan att vi behöver förstå. Det betyder inte att man håller med bara för att man talar med den sidan som i människors ögon, i de flesta ögon, är fel. Eller ond. Eller svart.
Men man ska vara klar över, tror jag, i alla fall vad jag har varit med om i livet, att när man gör det, när man tar kontakt med andra sidan eller fiendesidan eller så, så måste man vara beredd på pilregn mot en själv. Att man blir misstrodd, och man kan också bli utsatt för karaktärsmord och förtal och allt möjligt, för man blir missförstådd. Och det finns ju också femte kolonner, det finns ju spioner, det finns ju förrädare.
Ja, man ska nog vara försiktig också när man går in i en sån, så att man vet vad man gör. Det är nog verkligen sånt. Och om man nu ska dra det till sektlivet, så är det ju verkligen så att det är ju med ett pris att betala att vända sekten ryggen åt och våga tala med den som då är sektens fiende. Och det är inte lätt, och det är inte många som klarar det i den miljön. Och jag. Ja, Rigmor, tack för ett jätteintressant samtal. Hoppas våra lyssnare har tyckt att det var intressant också.
Ni får gärna komma med kommentarer om ni tyckte det var något som var
ett intressant och gladdat.
Fel eller oklart.
Ja,
eller?
Precis. Men tack för idag, Rigmor. Ses vi nästa vecka.
Ja, det gör vi.
Och fortsätt att följa oss på Facebook och Instagram och lyssna på oss där poddar finns. Tack så mycket.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.